Vi ber tillsammans. Herre, tack för de insamlade pengarna. Vi ber att du ska välsigna varenda krona, att de ska få användas för ditt rikes skull. Och Herre, vi ber nu för Hanna som ska predika. Herre, tack för att du har varit med henne i förberedelserna. Vi ber att du ska komma med din frid, att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga till oss. Amen.
Tänkte jag skulle med på att sänka det här lite. Det kanske är någon som är stark i nyperna. Och tack så mycket, det blir jättebra. Bra ljudeffekter här också. Ja, här står hon som inte är riktigt bekväm med predikstolen utan väljer att stå bredvid. Det blir illustrativt idag. Nu ska vi se. Nu har jag hittat min plats. Så roligt att återigen få stå här på estraden. I församlingen som har betytt så mycket för mig. I församlingen som har stöttat mig, trott på mig, utmanat mig och funnits där för mig, burit mig. Tack för allt det som ni har gjort för mig. Och tack för att ni har gett mig förtroendet att stå här idag. Jag heter Hanna Engdahl. Och jag arbetade i den här församlingen som ungdomsledare mellan åren 2016 och 2018 när jag började mina pastorstudier som utlånad från Ekumeniakyrkan till ALT, Akademi för ledarskap och teologi i Jönköping. Mina pastorstudier blev inte så långvariga. Jag kände redan från början att det var något i mig som skavde. Ni vet, jag har alltid intresserat mig för skärningspunkten mellan människa och teologi. Och jag längtade så efter att få mer människokännedom. Att få komma närmare människor, förstå människors sociala behov och människor i utsatthet. Idag så arbetar jag som socionom och utredande socialsekreterare i Gislaveds kommun. Och mitt jobb, det innebär att jag jobbar för att stödja och skydda kanske en av våra allra mest utsatta grupper i samhället, nämligen våra barn. Och jag säger medvetet våra barn. För de barn som jag möter och deras familjer, det är människor som av någon anledning behöver samhällets stöd en bit på vägen. Och vi får alla vara med och hjälpa och stötta. Samtidigt har jag inte kunnat släppa det faktum att mitt hjärta, det bultar för Guds församling. Och under delar av mina studier har jag därför också parallellt läst teologi. Och jag har grunnat en del på det här med diakoni. För ett år sedan ungefär så skrev jag mitt examensarbete tillsammans med Therese Axelsson som jobbade som ungdomsledare i vår syskonförsamling i Bankeryd. Och vi skrev om diakoni. Vi intervjuade 15 personer som var anställda i en församling och arbetade med socialt arbete. Det var socionomer, några av dem var diakoner och några var själavårdare. Från våra 5 största samfund. Från Alliansmissionen, Ekumeniakyrkan, EFK, Pingst och Svenska kyrkan. Och idag ska ni få följa med och ni ska få höra lite av det som de här diakoniarbetarna som jag kallar dem berättar om. Är deras vardag, deras glädje och smärta i det diakonala arbetet. Och jag ska dela med mig av några av de viktigaste slutsatserna som vi kunde se. Men först ska ska vi tillsammans få läsa och ta del av en av de texter som är föreslagna för den här söndagen. Och den är hämtad från Efesiebrevets andra kapitel, verserna 17-22. Och i min bibel har den här texten överskriften "Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits". Och jag tänker att vi bara kan förtydliga att judarna genom gamla testamentet utgör Guds folk, Guds utvalda folk. Och hedningarna, det är alla de andra. Alltså de som inte var judar och inte enligt judisk tradition var inkluderade i Guds plan. Och nu har ni stått upp flera gånger under gudstjänsten, men jag tänker att vi ändå ställer oss upp för att få lite syre till hjärnan och för att ära Gud. Jag ber om ursäkt här för att jag rör till era noter. Han, Jesus, har kommit med budskap om fred för er som var långt bort. Och fred för dem som var nära. Till genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Vi ber. Herre Jesus, tack för att du, för allt du gör, för allt du är, och tack för Habo missionsförsamling. Tack för att du finns i den här församlingen. Herre, nu tackar vi för ditt ord som blir levande och verksamt genom Jesus Kristus och genom din församling. Jag ber att du ska sända din ande och vara tydlig med att det är han som leder. Din ande som leder den här församlingen och är verksam. Nu ber jag att du ska få prägla oss och öppna våra ögon och öron, så att vi hör och ser det som du vill säga till oss idag. Tack Jesus. Amen. Varsågod och sitt. Ja, den här församlingen i Efesos, det verkar vara en väldigt föredömlig församling. Och Paulus, han inleder sitt brev till dem med att visa stor uppskattning för det som församlingen gör. Jag upphör aldrig att tacka Gud för er, säger Paulus. Det är sannolikt att Paulus skriver det här brevet under den tid som han faktiskt sitter fängslad i Rom. Men faktum är att Paulus har besökt den här församlingen och han känner den väl, för han har tillbringat ganska mycket tid i församlingen i Efesos. Och i apostlagärningarna så kan vi läsa om Paulus vistelse i församlingen och hur församlingen under den tiden arbetade. Vi kan läsa att alla som bodde i Asien, den romerska provinsen Asien i Turkiet, alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Församlingen i Efesos hade alltså bedrivit ett gediget missionsarbete i hela området kring Efesos och i mindre Asien. Och genom sin mission hade församlingen fått en lång rad nya vänner av olika folkslag och härkomst. Och ett framträdande tema är i Efesiebrevet Paulus betoning på den andliga enheten. Det spelar ingen roll vem som är av judisk härkomst och vem som är hedning. Ni är inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap, säger Paulus. Och jag tror att ni känner igen andemeningen i de här orden. Paulus ord till Efesierna, det är en påminnelse om händelsen på pingstdagen som Julia läste om innan. När människor från olika härkomst, bakgrund, etnicitet, folkslag plötsligt börjar förstå varandra. Börja förstå varandras språk. Att vara av olika härkomst är genom det frälsningsverk som Jesus har gjort och genom den ande som har utgjutits inte längre en barriär och ett hinder för att närma sig Gud. Inte för att vara med i den kristna församlingen och inte för att lära känna Jesus. Och tillsammans är församlingsmedlemmarna, som Paulus säger, en andlig boning åt Gud. Paulus gör ingen skillnad mellan människor av olika härkomst, utan alla församlingens vänner är medborgare i Guds församling och Guds rike, och tillsammans utgör de en andlig boning åt Gud. Så sa Paulus till församlingen i Efesos då. Men faktum är att det är troligt att det här brevet inte bara skrevs till församlingen i Efesos, utan att det här brevet är ett brev av uppmuntran och för att stärka församlingarna. Ett brev som skickades runt till olika församlingar för att de skulle bli styrkta och växa i den andliga enheten. Och jag tänker att det här också är ett brev till församlingen i Habo. Till Habo missionsförsamlingen. Ni utgör Herrens boning. Är inte det fantastiskt? Att vi tillsammans här i församlingen får utgöra Herrens boning. Det är faktiskt så att det innebär något alldeles särskilt att vara just kyrka. Och kanske känns det självklart, men det finns faktiskt forskning också som bekräftar att vi som kyrka kan erbjuda en form av stöd och sammanhang som ingen annan verksamhet kan. Som kyrka har vi förmånen att kunna se till hela människan, till ande, kropp och själ, och till hela människans behov. Vårt sammanhang ersätter inte det stöd som offentlig sektor eller som socialtjänsten eller vår välfärd kan ge oss, men kompletterar och legitimerar människors behov. För vi har inte bara ekonomiska och fysiska eller hälsomässiga behov, utan vi har sociala behov, känslomässiga behov, existentiella behov. Vi har frågor om livet och dess mening, om vårt varför, som idag inte pratas om så mycket i många familjer eller på många platser. Och ni vet hur mycket vi varje dag bombarderas med tankar och influenser om hur vi ska göra för att bli glada och lyckliga. Men så många kämpar bakom välputsade fasader. Är det så många som brottas och kämpar med livet. Jag tror att varje familj har något som man kämpar med, som man bär, som man skäms för, som man inte vill prata om. Varje familj har sin smärta. Det finns också forskning som visar att det finns förväntningar från allmänheten på oss som församling. På att vi som kyrka ska tillhandahålla en viss form av tjänster som inte välfärdsstaten kan ge. Det finns en tro på att vi som kyrka gör en skillnad i människors liv som ingen annan aktör kan göra. Förstår ni vad det innebär? Att det finns ett förtroende från våra samhällsmedborgare där ute. Jag tror att vi många gånger glömmer det. Att vi kanske inte ens tänker på att det är så. Kanske inte våga tro att vår egen tillhörighet i en kyrka spelar roll. Men faktum är att det finns en tillit till oss som kyrka. Det finns en förväntan på att kyrkan ska agera för människor i personlig kris och för hela samhällen i kristider. Folk där ute räknar med oss. Det finns också studier som visar att vi är bra på att agera. Vi är kvicka, vi är flexibla, vi mobiliserar snabbt. Och det liksom sitter i vår identitet att göra saker för andra människor. Det är våra styrkor. Det är så vi känns igen. Och det är vår identitet. Det är så de flesta där ute ser på oss. Och känner igen oss. Vi är något annat än den offentliga sektorns byråkratiska koloss och tröga system. Och genom en teologi som betonar varje människas unika värde. Och genom en tro på Gud som bryr sig om varje människa. Har vi som kyrka faktiskt ett verktyg att tillgå som andra organisationer saknar? Vi har i grunden inte större möjlighet att styra människors livsval. Eller att förändra människors sätt att leva. Men vi har en förmåga att förmedla tro på förändring. På ett sådant sätt att faktiskt sannolikheten för förändring kan öka. Och detta genom att vi vittnar om godheten hos den Gud som bryr sig oändligt mycket om varje människa. När vi under vårt examensarbete intervjuade och pratade med våra diakoniarbetare så fick vi höra otaliga berättelser om människor som av olika anledningar hamnat i utanförskap och som inte fångats upp av samhällets sociala skyddsnät. Och dess ganska stora maskor. Och människor som fallit mellan stolarna eller som inte lyckats förändra sin tillvaro på det sätt som har förväntats. Och som därför har blivit utan stöd. Vi har hört det berättas om människor som akut stått utan pengar. Utan tak över huvudet. Människor som varit nyanlända i Sverige och behövt ett sammanhang. Ensamma mammor som kämpat. Föräldrar som fått sina barn omhändertagna. Människor med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller värk i kroppen. Listan kan göras lång. Men gemensamt för alla dessa människor är att de har funnit sin tillhörighet i kyrkan. Och att det som kyrkan och församlingen har gjort har kommit att spela en avgörande roll för deras liv. Ganska ofta är det svårt för diakoniarbetarna att berätta om det som händer och sker. För det sker i förtroende. Och därför kan det vara så att vi inte alla vet vad vår kyrka och vårt sammanhang faktiskt spelar för roll för människor. Jesus själv uppmanar oss till diakoni. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, säger Jesus. Och de lärda frågar sig, men Herre, när såg vi dig hungrig? När gav vi dig att äta? Och Jesus säger, sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och detta bibelord hämtat från Matteus evangeliets 25 kapitel är minst sagt centralt för kyrkans diakoni. Och anmärkningsvärt i den här versen det är att Jesus själv inte identifierar sig med de lärda. Inte med de som tjänar utan med de som blir tjänade. Diakoni handlar absolut om det vi gör för andra människor. Om det tjänande som vi utför som kyrka. Men diakoni, det handlar lika mycket om att ta på sig någon annans skor. Iklä sig någon annans perspektiv och se på oss själva med någon annans glasögon. Det verkar av diakoniarbetarnas erfarenhet att döma som att vi är ganska lätt för att tänka att diakoni, det är någonting vi gör där borta. Diakoni, det är när vi får ge av det vi har till någon där borta, någon annan. Kanske när vi åker till Jönköping och fixar frukost till dem på hela människan. När vi som har får ge till dem som inte har. När vi som är får göra något för den som inte är. Det är lätt att vi tillskriver människor i behov av vår diakoni ett annorlunda skap. Att vi pratar om människor i termer om vi och dem. Samtidigt som vi är livrädda själva för att vara hjälpbehövande. Eller hur? För vi vill vara i vi-gruppen. Vi vill vara här, inte bland de som är gäster och främlingar. Men också vi här i församlingen behöver diakoni. Också vi har behov och vi får stötta varandra. Jesus identifierar sig med de utsatta. Han krokar arm med människor, slår följe med syndare och äter med utsatta. Han ställer sig inte över dem han möter, utan han är ödmjuk, barmhärtig och radikalt gränsöverskridande. Diakoni, det innebär att bryta skiljemuren mellan vi och dem. Samtidigt är frågan om vi egentligen förstår vad det skulle innebära i avkall på vår egen bekvämlighet att faktiskt sänka trösklarna för andra människor att närma sig oss i vår församling. Eller som Paulus säger, att riva skiljemuren mellan oss och de som vi kanske ser som gäster och främlingar. Diakoniarbetarna som vi träffat, de sätter ord på det faktum att det krävs ganska avancerade förmågor i att kunna förstå och följa sociala koder för att passa in i en församling. Men också så belyser de att sånt som etnicitet, ekonomi, kön, ålder och funktionsvariation spelar roll för delaktigheten i församlingslivet. Det kristna uppdraget, det gäller till jordens yttersta gräns. Och det var temat för Kristi himmelsfärdsdagen. Att uppdraget att sprida evangeliet gäller till jordens yttersta gräns. Det innebär att alla ska med. En kyrka för alla. Går det? Ja, jag vet inte. Kanske, vad vet jag. Det verkar i alla fall vara ett tydligt mål i Bibeln att vi inte ska ge upp på den tanken. Diakoni, det är att sätta sig in i de här frågorna och tänka tillsammans. Diakoni innebär att ha ett socialt perspektiv på det som händer och sker i församlingen och dess verksamhet. Hur utformar vi gudstjänstlokalen så att den passar för fler? Finns det något vi kan tänka på när vi hälsar i dörren eller serverar fika? Finns det möjlighet att röra sig för den som behöver? Och barnen och ungdomarna, hur behöver vi göra för att de ska finna sin plats i församlingens gemenskap? Allt det där, det är diakoni. Det finns många grupper som lätt hamnar i skymundan i församlingen. Och det finns många saker som kan göra det svårt för människor att närma sig. Jag tänker inte minst på alla de som drabbas av psykisk ohälsa, fysiska nedsättningar eller har sociala svårigheter. Och hur ser könsrollen ut i vår församling? Är det så att någon grupp lättare hamnar i skymundan? Ja, ni hör, det finns många frågor att fundera kring. Många perspektiv att lyfta. För hela våra sammanhang, hela vårt sammanhang, hela vår verksamhet är en social verksamhet. Vi bedriver socialt arbete här i kyrkan genom allt det som vi gör. Genom gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, syjuntor, gubbträffar. Ja, jag vet inte allt vad som finns här. Allt det där är socialt arbete. Men diakoni handlar också om hur vi i dessa verksamheter kompenserar för rådande strukturer, för människors egna svårigheter och för de svårigheter som uppstår i mötet med varandra. Allt för att människor inte ska förbli gäster och främlingar, utan faktiskt bli och också känna sig som medborgare i Habo missionsförsamling och i Guds rike. Jag tänker att innebörden av att vara diakonal också är att vara profetisk. För diakoni, det handlar om att se det som inte andra ser. Att synliggöra det som är fördolt och förstärka rösten hos dem som kanske har en lite svagare röst. Det handlar om ett sätt att se på vår verksamhet, att iklä sig någon annans perspektiv. Och se på oss själva och församlingens egen logik med någon annans glasögon. I första Korintierbrevet kapitel 14 och vers 1 uppmanas vi att vinna de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Det här är med andra ord en viktig egenskap. Men ändå så hamnar diakonin och det diakonala perspektivet i många församlingar lite i skymundan. Vår studie visar att diakoni gör kyrkan relevant i sin tid och trovärdig genom sitt sätt att uttrycka tro i handling. Det råder inga som helst tvivel om att kyrkan många gånger kommit att spela en avgörande roll för människors hälsa och välbefinnande genom sitt diakonala arbete. Men genom diakoniarbetarnas röster blir det också tydligt att sociala perspektiv inte enbart är viktiga i enskilda diakonala verksamheter, utan något som behöver få genomsyra och prägla hela kyrkan och som vi alla kan vara del av. Frågan är vem du kan ge röst åt. Vad ser du som inte andra ser? Vad ser du som behöver lyftas i den här församlingen? Vilka riskerar att bli gäster och främlingar i den här gemenskapen? Och vad kan ni som församling göra för att synliggöra och förändra de här strukturerna? Vi har ett förtroende från samhället att förvalta och bruka. Och vi har förmågor som ingen annan samhällsaktör har. Guds ande bor i Habo missionsförsamlings gemenskap och vill ge andligt liv åt fler. Herre, tack igen för Habo missionsförsamling. Tack Jesus för ditt andliga verk. Tack för den heliga anden som bor i Habo missionsförsamling och vill ge liv åt fler. Herre, hjälp oss att komma med urskiljningsförmåga och perspektiv. Herre, hjälp oss. Ge oss dina ögon och dina öron. Så att vi hör den som inte talar så högt. Så att vi ser på världen, på samhället och på vår gemenskap med dina ögon. Herre, låt din ande verka i oss och genom oss. Amen.